Stor fråga som drabbar de flesta kristna när man kommer in på det här området. Det är frågan, hur ska jag veta om det är en andemakt? Hur ska jag veta om det är en andemakt? Svaret är att det vet man som regel inte. Och svar nummer två är att den frågan är felställd. För tanken bakom det här, när man ställer den frågan, det är ändå ytterst denna. Att om svaret är jakande, det här är nu en andemakt, okej, tänker man, då ska den drivas ut. Då får vi tillkalla 5 förebedjare som sitter i rummet utanför plus 10 som håller personen fast och sen så ska vi gå till verket och kasta ut en ande. Nej, det är inte säkert. För även om det är en andemakt, det vill säga så här, om det nu är en andemakt så är din främsta uppgift att hjälpa personen till omvändelse. Och om det inte är en andemakt så är din främsta uppgift att hjälpa personen till omvändelse. Alltså den fråga som leder dig till målet är inte denna, undras om det här är en andemakt. Utan rätt fråga är, hur hjälper jag denna människa till en djupare omvändelse? Eller hur för jag honom närmare Gud? För ibland är det ju så att människor har problem därför att de inte känner Gud. Kanske inte så att de behöver omvända sig från någon synd eller någonting som står Herren emot. Utan det kanske är mer en fråga om att bryta ner tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Alltså att hjälpa människan att förstå vem Gud är. Men i vilket fall? Vad är din uppgift? Jo, din uppgift är att föra människan närmare Gud. Ge honom en större kärlek till Herren. Ett innerligare samband med Kristus. Om du kommer hem sent en kväll och det är alldeles mörkt i lägenheten, så ställer du dig inte i dörröppningen och försöker kasta ut mörkret, utan du tänder naturligtvis ljuset. Och det är en lite dum bild, därför att om man tar den på allt för mycket allvar så får man ju för sig att det aldrig kommer i läge att utöva auktoritet över andemakter. Men ibland har jag en känsla av att folk är mera intresserade av att försöka kasta ut mörkret än att tända en lampa. Och då menar jag, då har man missförstått sin uppgift. Tänd ljuset så försvinner mörkret. Det är nog grundregeln för vår verksamhet. Låt mig också säga så här att ibland möter man människor som varit djupt inne i okulta sammanhang. Och de bjuder alltså ibland till och med helt medvetet in demonerna i sitt liv. Ska du gå med i en satanistisk sekt till exempel, så börjar ditt inträde i denna illustra klubb med att du i ditt eget blod skriver ett kontrakt med djävulen om att du är hans tillhörighet. Och det är inte harmlösa ting. Utan när man sedan möter människor som varit djupt inne i det här, då har de så många andemakter i sig och med sig att deras egen personlighet liksom är helt i skymundan. Man kommer inte åt människan själv. En sån människa är inte lätt att hjälpa till omvändelse. Därför att man hittar inte människan. Hennes personlighet blir så försvagad och så undanskymd av de många andemakterna att man ibland måste börja med att så att säga tjata ut andemakterna i Jesu namn. Och då det kanske också behövs hjälp av någon som håller personen därför att personen blir våldsam. Och därför menar jag att den här lite mera dramatiska konfrontationen med andemakter, den kan bli nödvändig när en människa har varit inne i ett okult sammanhang. Därför att graden av, vad ska vi säga, överträdelse eller graden av gudsfrånvändhet är ju då som störst. Många gör ett medvetet steg bort från Gud in i det okulta. Och att andemakterna då får ett större grepp över personligheten än annars är kanske inte att förundras över. Och att någon då måste, eller några, då måste så att säga i konfrontation befria människan. Det kan behövas. Alltså så långt man kan komma är det ändå viktigt. Också när man börjar med en sån här, vad ska vi säga, mera konfrontativ befrielse. Att människan i fråga får överlåta sig till Herren och får anropa honom om hjälp. Därför såna här befrielsehistorier är väldigt juridiska grejer. Inte därför att Gud är, vad ska vi säga, petig med lagen på det viset, utan därför att andemakterna är det. Därför att en människa som behöver omvända sig, om hon inte gör det så är hon genom lagen bunden vid demonerna. Och det är inte så lätt att få ut en andemakt om man har lagen emot sig, så att säga. Vi ska titta bara på något exempel på det där. Vi ska gå till Galaterbrevets 3:e kapitel. Galaterbrevet 3, och vi ska titta i 23:e versen. För i slutet av 3:e kapitel, början av 4:e kapitel, talas om övervakare. Och de övervakarna, får man till sist veta, är just dessa andemakter. Och den här texten blir återigen helt obegriplig om vi har en dualistisk syn, så att vi tror att Gud och djävulen befinner sig i någon sorts oförsonlig kamp mot varandra, någon sorts jättestort krig. Men när vi får en monistisk syn och förstår att också ondskans andemakter fyller en uppgift i Guds frälsningsplan, i Guds handlande, så blir det lättare att förstå. Galaterbrevet 3:23. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Vi hoppar till första versen. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss, så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? De som står under lagen, de står också under övervakning av de kosmiska makterna. Varför det? Därför att de ska längta efter att få stå under Kristus genom tron. Och om jag försöker befria en människa som så att säga inte har omvänt sig, så står han under lagen, åtminstone med den delen av sitt liv som inte tillhör Kristus. Och då ger lagen andemakterna rätt att finnas kvar, och den rätten använder de. Jag fick lära mig det här väldigt hårdhänt en gång. Med en person som led av en förfärlig massa olika former av betryck. Och som jag till sist talade med om detta med befrielse i Jesu namn. Och personen ville först inte alls höra talas om det. Men insåg till sist att detta var vad som behövdes. Och vi drev ut några andar under ganska mycket, med ganska mycket möda. Och sen en dag var det stopp. Och personen i fråga gick in i ett sorts psykotiskt tillstånd, blev knallsjuk. Drabbades av en total minnesförlust och visste från ena stunden inte till den andra vad som hände, utan gick omkring nästan som i trans. Och detta tillstånd varade i en vecka, och personen i fråga gick runt till olika medicinskt skolade personer och talade om att Sven håller på att driva djävulen ur mig. Ni kan ju bara gissa vilket väsen det blev. Folk skulle ju anmäla mig för socialstyrelsen och för polisen och ge mig ett kokstryk och jag vet inte allt vad som var på färd. Och jag måste säga, jag har bett mycket till Gud i min dag, men aldrig som den veckan, det måste jag säga. Jag hade ingen aning om vad det här var. Jag ringde desperat till olika människor för att få lite råd och tips. Och folk talade om för mig, läs bibelord. Ja, okej, jag sökte upp personen och läste bibelord. Tjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra, men jag har kommit för att det ska ha liv och övernog. Det räckte med ett sånt ord för att personen skulle vika sig som en fällkniv i magplågor. Så här, det var väldigt dramatiskt. Många sådana här bibelord, eller jag har gett i makt att trampa på ormar och skorpioner, det blev ett väldigt väsen. Men det blev ingen förändring. Utan det blev bara magplågor och så blev det inget mer. Och där satt ju jag. Hade ingen aning om vad man gör. Men när denna vecka var till ända, och jag tänkte det att hjälp, det här har bara hängt upp sig. Det kommer aldrig gå vägen. Så fick jag ett kunskapens ord. Herren lyste på en person och sa, den där människan har icke fått förlåtelse. Och då sökte jag naturligtvis upp den här personen och sa det att den personen har du icke förlåtit. Nej, det gör jag aldrig. Kommer det direkt. Det gör jag aldrig. Och sen så hade vi liksom en konfrontation i 3,5 timmar. Det jag gång på gång sa, om du inte gör det får du ha det så här livet ut. Till sist accepterade personen att be Gud om hjälp att förlåta. Och den bönen var inte väl framsagd, för när jag bara sa, du ande försvinner i Jesu namn, pst, sa det svann ut. Och personen var helt normal igen. Det händer ibland när man inleder ett vanligt själavårdssamtal att en ande plötsligt manifesterar sig. Och det yttrar sig som regel så här att personens medvetandegrad sänks. Alltså att personen kommer in i någon sorts halvvaket transliknande tillstånd. Man kan då inte längre föra ett samtal med honom. Tilltalar man personen så kan man få ett svar. Men ofta får man då ett svar med en helt annan röst än personens egen. Man kan höra kvittrande koloratursopraner tala med en basröst man trodde var helt omöjlig med den människans stämband. Man kan få höra grova mansröster plötsligt förvandlas till ynkligt gnälliga sopranröster. Och den som svarar och som säger jag om sig själv är uppenbart inte personen. Därför att ofta får man höra det att jag kommer aldrig att lämna honom. Ty han är min egendom. Eller annat liknande. Och när man har varit i det några gånger så är det väldigt uppenbart att den ande som så att säga plågar personen har nu kopplat ur personens medvetande och använder sig av hans röstorgan. Vi behöver inte grubbla så mycket över hur det går till, men det är väldigt tydligt när det sker. Inte sällan så får man också i sådana sammanhang höra långa ramser av svordomar. Skryt, svordomar och förbannelser är det vanligaste. Personen kan också i detta omedvetna tillstånd börja gå bärsärkagång. Börja slåss. Och det vanliga är att en liten späd tjej kan få såna muskelkrafter att det behövs flera stora starka karlar till att hålla henne. Hon kan plötsligt utveckla en muskelstyrka som är henne helt främmande i vanligt tillstånd. Det är många som blir väldigt glada när det där händer. Många kristna förebedjare blir glada när det där händer. Därför att man tänker så här att ja, nu vet vi att det är en andemakt. Nu har vi kontakt med anden och nu ska vi kräva att anden talar om sitt namn så kan vi kasta ut den. För andemakten har namn allt efter den uppgift som de fullföljer. Eller det tvång de kan utöva. En ande som gör en människa bitter, den heter förvisso bitterhet. En ande som tvingar en människa in i sexuell orenhet, den heter otukt. Och många blir som sagt glada när det här händer, för man tänker att ja, nu liksom öppnar sig möjligheten här för oss att snabbt kasta ut en ande. Och därför finns det också folk som försöker provocera fram det här tillståndet. Genom att med maktspråk tilltala alla tänkbara andemakter och tvinga dem att börja prata och på det här sättet ge sig till känna. Det tror jag är helt fel. Jag kan inte se att Jesus någonsin gjorde så. Däremot händer det ibland när han predikar att andemakten börjar skrika av sig själv. Och det kan du också råka ut för som själavårdare. Att det här tillståndet kommer spontant. Och då vill jag säga att andemakterna gör aldrig så för att hjälpa dig. Utan de gör så i hopp om att göra bort dig. Eller i hopp om att lura dig, kanske vi ska säga. Det här är inget önskvärt tillstånd. Utan man ska som regel se till att få slut på det så fort som möjligt. Jag kan ta som ett exempel en person som sökte upp mig och som började berätta om sin förvisso både förnedrande och tilltrasslade livssituation. Efter en liten stund så började han gråta och grät intensivt, och det lät jag honom göra, det ska man alltid göra tycker jag. Och plötsligt så flög han upp ur stolen där han satt och la sig raklång på ryggen på golvet med huvudet in under en säng. Och det hör ju inte riktigt till det beteende man förväntar sig, eller hur? Och från djupet in under sängen så strömmade rader av svordomar. Han svor och skrek något förfärligt. Och då gjorde jag det jag tycker är det enda riktiga att göra i en sån situation. Att inte alls hålla på att diskutera med andemakter som på det sättet ger sig till känna. Utan jag böjde mig ner, la händerna på honom och så sa jag: Gud, jag ber att du väcker honom till liv igen. Jag ber att du väcker honom på nytt. Det har funnits vara det bästa. Man lägger händerna på personen och ber att Gud väcker honom. Väck honom så vi kan talas vid igen. Praktiskt taget omedelbart efteråt upphörde svordomarna och personen liksom kom till sig själv igen och undrade något förvånad varför han låg under min säng. Och jag hjälpte honom att liksom krypa fram igen och sätta sig i fåtöljen och så sa jag: ja, det är sånt som händer. Och så fick vi fortsätta vårt samtal. Och jag fick lite mera höra med honom vad det var han måste omvända sig ifrån. En kvart senare låg han under sängen igen. På samma vis. Och samma procedur igen. Att jag fick be till Gud att han skulle vakna till så vi kunde fortsätta vårt samtal. Ytterligare någon timme senare så hade han under bön fått be Gud om hjälp att förlåta en rad människor. Och det var en rad andra böner som också behövdes. Och sen var det liksom bara, för i de bönerna låg också informationen om vad det var för andemakter. Det behövde jag inte fråga dem om. Det var ganska klart vilka andemakter som plågade honom. Och då var det liksom bara att säga till dem, nämna dem vid namn och säga att ni ska försvinna i Jesu namn. Och då inom loppet av 3-4 minuter förvandlades denna person från ångest och gråt till jublande glädje. Det jag vill lära er med det här, det är detta att det här är inget tillstånd att provocera fram. Bygg inte befrielsetjänsten på detta att få information från fienden, alltså från andemakterna, om vad de heter och hur de ska kastas ut. Det finns människor som har väldiga ritualer för sig här och liksom frågar andan hur många ni är kvar nu och vad heter ni och i den här stilen. Det blir man tvungen att göra när folk har varit inne i okulta sammanhang. Jag säger det igen, då personligheten är så utplånad att det inte finns något att prata med. Men i varje sammanhang där man har någon kontakt med människan själv, då är det där man börjar. Och i de flesta fall kommer människan ut i ljuset utan att någonsin ha vetat om att det fanns något personligt mörker inblandat i deras liv. För det är inte mörkret som är det intressanta utan ljuset. Låt oss nu gå tillbaka till Lukas 10:e kapitel igen. För vi började ju dagens övningar med att fråga om vi verkligen läste rätt. När vi läste 19:e versen och sa det, vi tycks kunna trampa på alla ormar och alla skorpioner vi hittar. Det du vill stryka under är den 20:e versen. Den är efter min uppfattning mycket viktig. För den börjar med ett men. Och det är ju det där finstilta, du vet. Det där som man gärna hoppar över och sedan upptäcker att aj, det skulle jag inte ha hoppat över. Men. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Vad talar Jesus om? Ja, de 72 var glada när de kom tillbaka, står det. Och jag har icke träffat någon som varit med om att befria en person ifrån andemakters betryck och som inte efteråt känt en glädje som icke var sund. Jippi, jag kunde. Den glädjen tror jag ingen undviker. Jag har inte gjort det själv heller. Det här exemplet som jag berättade om för en stund sedan med denna människa som gick runt och sa att Sven håller på att driva djävulen ur mig. Det tror jag att jag fick uppleva för att den glädjen inte skulle slå rot i mig. För den hade jag känt de dagarna och jag åkte på pumpen så det small. Vad är det handlar om? Jo, det handlar om frestelse till makt. Och den frestelsen, den känner man in på bara skinnet när man har varit med om att övervinna andligt betryck eller andliga sammanhang av olika slag. Och det är först då som vi förstår, kanske, vad Jesus säger raderna innan. Jag har gett er makt. I grundtexten står det ett ord som heter exousia på grekiska. Och som betyder auktoritet. Jag har gett er lov att. Men det där betyder inte att vi har befogenhet att ge oss på alla andemakter. Utan det betyder att det finns någonting som heter befrielse. Men den måste vara underordnad Herrens vilja och Herrens ledning. Den kan inte ske på tvärs emot Herrens rådslut för den människan och den situationen. För det är det som är den stora frestelsen när man har varit med om det här en gång eller två. Att man liksom tänker, wow, nu ska vi gå igång. Nu kan ingenting stå emot, utan nu ska vi liksom bara plöja en väg rakt genom motståndet här. Det här var grejer. Därför det är ofta, även när en människa blir befriad på ett lugnt och stillsamt vis genom omvändelse och efterföljande befrielse, så är det väldigt dramatik i det här. Man förstår när man läser evangeliernas texter att ingenting retade fariserna så som när Jesus befriade folk från andemakter. Det står att Jesus drev ut en döv och stum ande. Och fariserna flockas omkring honom och säger att det är med Belzebul, de onda andarnas furste, som du driver ut onda andar. Aldrig någonsin mötte han sån gensägelse. Och det handlar om att man verkligen på något sätt upplever vilken allmakt Gud har på något sätt. Jag har svårt att ge uttryck åt det här, men man känner plötsligt att det här är inte ord utan kraft. Och det är väldigt lätt, väldigt, väldigt lätt att man då hänger upp den kraften på sin egen person. Nu har jag den kraften. Och det är ju Adam igen. Så det blir då inte detta att nu ser jag vilken makt Gud har. Utan man tänker på något sätt, nu har jag lärt mig det här, nu ska jag gå igång. Precis som Adam ville ha en rättfärdighet som satt fast i honom, så vill vi ha en auktoritet som sitter fast i oss själva. Och den glädjen, den ser ju Jesus i ögonen på de 72 när de kommer tillbaka, och han säger: gläd er inte över att andarna lyder er. Gläd er inte över att ni har makt över andarna, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Därför att det är ju därför de lyder. I det ögonblick vi inte längre är i Kristus, så lyder de inte. Därför att det är inte för vår storhet de försvinner, utan snarast för vår litenhet, den som Guds kraft kan verka genom. Jag hade för några år sedan besök av en medelålders broder från USA. Han hade en sonhustru här i Sverige. Son och sonhustru bor här i Sverige. Och hon ringde mig en dag och frågade om inte hennes svärfar fick komma och hälsa på mig när han ändå var i Sverige. För som hon sa, han befriar människor ifrån okulta andemakter, men han gör det efter föregående själavård. Och han känner sig så ruskigt ensam. För i USA så sysslar man antingen med själavård eller kastar ut andemakter, men man gör inte båda delarna. Så hon tyckte det att det kunde vara skojigt om han fick titta in. Ja, det fick han ju väldigt gärna göra. Och de kom, han och hans hustru och sonen och sonhustrun, och var hemma hos mig en vacker höstlördag för ett par år sedan. Och mannen i fråga då, det var en liten, blid och vändig man. Han var sannerligen inte dominant på något sätt. Utan han satt där lite och liten och ja, vi pratade om både det ena och det andra och det som hör Herrens rike till och så här. Och så skulle han då dela några erfarenheter med mig, så han hade med sig några kassettband som han hade spelat in när han befriade olika människor. Han jobbade mest med sådana som hade varit ute hårt i okkultism. Och att då höra honom tilltala dessa andemakter hårt och bestämt. Jag kunde inte låta bli att reagera och nästan fråga när bandspelaren blev avstängd, det samma gubbe. Ja, då log alla vänligt och sa att det var förvisso samma man. Och då sa jag till honom så här: du har visst undgått att drabbas av exorcisternas vanligaste yrkessjukdom. Då log han mycket vänligt och så sa han: jag har försökt lära av andras misstag. Därför det är så här att om vi inte har läst på den här 20:e versen ordentligt, så drabbas vi själva av någon sorts maktfullkomlighet. Och jag har sett många både komma och gå under den korta tid jag har varit med själv, jag vill säga i karismatiska sammanhang. just när det gäller befrielsebranschen. Och det vanligaste är att de kommer, det händer stora ting och så blir människan hård. När människan blir hård. Därför att det känns som om det var det effektivaste sättet att säga till andarna att de ska ge sig av. Och personen sen tar med sig det beteendet in i hela sitt liv. Därför att hon gläder sig över att andarna är underdåniga. Så blir människan hård till sitt väsen. Och sen dröjer det inte länge. För svårigheterna kommer. Att behålla sin mjukhet. Och att behålla sin ödmjukhet är otroligt viktigt i det här sammanhanget. Och det kan man bara göra om man förstår att det är inte jag och kommer aldrig att bli jag.